Nja, de kan se ännu mer bestämda ut. Så där ja. Två unga kvinnor med klänningarnas ärmar upprullade över armbågarna. Ja, jag tycker verkligen att jag får till deras fokus och styrka. Och om någon skulle vara osäker kan man ju bara slänga en blick på deras armar. Oj, 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 vilka muskler.
Kvinnorna i sovrummet, som tavlan föreställer, trycker ner en man i sängen. Trots att bilden är ett stelnat ögonblick kan man ändå se att han kämpar för sitt liv. Med en skräck som lyser från hans ögon som visar att han förstår att det är för sent. Det här är hans sista stund. Det är tydligt.
Ja, om musklerna inte är nog så är väl svärdet mot hans hals så ruggigt det kan bli. Lakanet ska färgas rött av blodet. Jösses, det känns som jag målar en skräckfilm. Men verkligheten kan vara otäck och brutal ibland. Det vet jag. Nu måste jag hejda mig, ta ett steg tillbaka och se vad jag faktiskt målat.
Konstnären pausar och hon tittar noga på tavelduken med penseln i ena handen och paletten i den andra. Hon är nöjd med vad hon ser. Snart ska världen få se hur talangfull hon, Artemisia Gentileschi, faktiskt är. Du lyssnar på Historierummet i barnradion med mig, Navid Bavi. Om Artemisia Gentileschi, konstnären som hämnades med penseln. Så rätt hon kommer få. Artemisia Gentileschi kommer att ta Europa med storm med sitt måleri. Hon kommer möta våld och elakheter genom livet med penseln och färgerna som både ett försvar och vapen. I ateljén i Rom år 1612 ser hon hur motivet, det tavlan ska berätta, växer fram. Det är en våldsam scen. En ögonblicksbild av ett blodigt överlagt mord. Artemisia är bara 19 år. Är det hennes egen ilska hon försöker få fram med penseln? Och vill hon att den panikslagna mannen i sängen ska likna någon speciell? Någon hon själv känner? Ja, så kommer i alla fall många att tolka det. Att hon hämnas på det hon själv blivit utsatt för genom att måla det. För att du själv ska förstå varför hennes konst förklarats på det viset och vem det är som gjort hennes liv svårt, tar vi det från början. Gul och röd ockra, umbra, vermilion, ultramarin, kolsvart. Det låter som krångliga namn på färger och det är väl det på sätt och vis. Men för en konstnär är det självklart vad som menas. Det är också ord som vår huvudperson får höra tidigt i sitt liv. Ja, man kan nästan säga att Artemisia föds och växer upp i en målarverkstad. Hennes pappa Orazio är konstnär och hon hör hur han mortlar och maler färgpulver, pigment som det kallas, och blandar till de färger han vill måla med. Artemisia Gentileschi föds i Rom 1593. Mycket mer än så vet vi faktiskt inte fram tills något väldigt sorgligt händer. När Artemisia är 11 år dör hennes mamma Prudencia och pappan blir ensam med Artemisia och hennes tre småbröder. Artemisia får tidigt börja hjälpa till hemma och i pappas ateljé. Hon lär sig mala färgpigment, förbereder målardukar och tvättar penslar. Att gå i skolan kan hon bara drömma om, som de flesta tjejer i Rom på den här tiden. Unga kvinnor ska hålla sig i hemmet, tills det är dags att bli någons fru. Jo, jag påminner. Det är mer än 400 år sedan det här. Om nu tiden skulle vara en ursäkt. Men inte ens hemmet kommer vara en trygg plats för Artemisia. Tvärtom. Rom i början av 1600-talet är varken en vacker eller bekväm stad att bo i. Men något är på väg att förändras. Påven som styrt och ställt under 1500-talet vill rusta upp Vatikanen som ligger mitt i Rom. Han anställer några av de mest populära konstnärerna och arkitekterna för att bygga vackra byggnader och göra vackra takmålningar. Det gör att fler konstnärer söker sig till stan. För här finns pengar att tjäna, karriär att göra och mäktiga personer som kan hjälpa en. Den här förändringen blir också startskottet för en ny konstepok, barocken. Det som är speciellt för barocken är att den uttrycker många och stora känslor, starka dramatiska scener. Ja, precis som Artemisias målning vi dundrade rakt in i. Det målas också i starka färger för att förstärka alla känslor och ögonblick. Ja, det är nog bäst att ett blivande proffs förklarar.
Så här. Man sätter mörka delar emot ljusa delar. Då skapar det liksom upplysta delar på tavlan. Och de gör att det blir, ja, en väldigt dramatisk stämning helt enkelt. Det låter svårt och lätt på samma gång. Snyggt blir det i alla fall om du frågar mig.
Och det är den här epoken och platsen som kommer göra Artemisias karriär och henne själv historisk. Men vägen dit kommer hon få blanda till själv som ett perfekt pigment. För det är inte självklart att hon ska bli konstnär. Nej, nej. Och det spelar ingen roll att hon kan allt om färger, penslar och tekniker. Nej, att vara tjej sätter inte bara stopp för en utbildning utan också ett liv som konstnär. Och pappa Orazio tänker varken utanför boxen eller måladuken. Men Orazio kommer att få tänka om. För det är klart som korvspad vem av barnen som kommer göra snyggast penseldrag. Artemisia är bäst. Ingen protest.
Nu är den klar. Man får bara bestämma sig. Risken är annars att jag lägger till för många detaljer och rättar till så det blir sämre. Vad ska jag döpa den till då? En ung kvinna som förskräckt håller upp sina händer och försöker täcka sin kropp med tygskynke. Nej, kanske inte. En ung kvinna som trodde att hon var ostörd och tog ett bad i sin egen trädgård, men som upptäckte att hon inte alls var ensam. Männen bakom muren som står och tjuvkikar. Men vad är ett passande namn? Dumma gubbar. Nej, det fattar man redan. Jag vill att det ska handla om henne. Susanna i badet. Ja, så får det bli.
Susanna i badet är den första tavlan som vi vet att Artemisia har målat. Hon har skrivit sitt namn och när hon målade den år 1610, då är hon bara 17 år. Men man kan redan se att hon målar som en skicklig konstnär. Därför är det inte omöjligt att hennes pappa faktiskt börjat tänka om och börjat lära henne det han själv kan. För hans egna karriär är inte fy skam. Orazio har till exempel fått i uppdrag av påven att göra en målning i taket på ett sommarpalats som byggts uppe på en av Roms 7 kullar som staden ligger på. Det är ett stort jobb och han delar det med en annan konstnär han nyss lärt känna, Agostino Tassi. Han har blivit känd för att vara duktig på att måla landskap och fantasifulla havsbilder. Dessutom är han charmig och det är ju aldrig fel. Under arbetet med muralmålningen, ja, som det kallas när man målar motiv på väggar eller tak så att de liksom blir en del av rummet, ja, då blir Orazio och Agostino vänner. Agostino blir hembjuden till familjen Gentileschi och det är så han och Artemisia träffas. Målarateljén har länge varit Artemisias lyckliga plats. Här har hon känt sig både fri och trygg. Men den känslan kommer Agostino att förstöra. Och han kommer förstöra mycket mer än så för vår huvudperson. Sju månader. Ja, så lång är rättegången där Artemisia och Agostino ställs mot varandra. Stopp min kropp kanske du känner igen. Ett uttryck för barn och vuxna att prata om kroppen, känslor och gränser. Att man ska veta att man bestämmer över sin egen kropp och andra bestämmer över sina kroppar. Du bestämmer vem som får pussa dig, krama dig eller göra något med din kropp. För hur hemskt det än låter så blir både barn och vuxna utsatta för våld och övergrepp. Och det är just det som Artemisia anklagar Agostino för. Han har tagit sig in i hennes ateljé när hon stod och målade och gjort saker med hennes kropp som hon inte velat, men som han har tvingat sig till. Så står det beskrivet i anteckningarna från rättegången, som alltså finns att läsa mer än 400 år senare. Men det är faktiskt hennes pappa Orazio som dragit igång rättegången och inte Artemisia. För även om det är hon som blivit utsatt och hon som är offret, så ses det som på den här tiden att det är hela familjen som blivit utsatt och kränkt. Så Orazio vill att Agostino ska straffas för vad han gjort mot familjen Gentileschi. Men Agostino erkänner inget. Han säger att han är oskyldig och till sin hjälp har han falska vittnen som säger att det är Artemisia som ljuger. I mitten av maj år 1612 är det dags för det sista förhöret. Artemisia får frågan om hon är beredd att stå för vad hon sagt, även under tortyr. Utan att tveka svarar hon ja. Hon binds med rep som dras åt hårdare och hårdare. Samtidigt upprepas frågan, talar hon sanning? Det är sant, säger Artemisia. Allt är sant. Att offret blir mer ifrågasatt än den anklagade är inget unikt. Men man kan inte låta bli att tänka på hur hemskt det måste vara för Artemisia att under tortyr behöva upprepa att hon inte ljuger. Utanför rättegångssalen håller Artemisia hårt i paletten och penseln. Hon spänner upp en ny vit bomullsväv i sin ateljé och börjar måla den ruskiga tavlan med de två unga starka kvinnorna som mördar en man. Hon målar och målar och målar. Ingen i världen kan stoppa Artemisia Gentileschi från att måla. För är det något hon vill, kan och ska göra i sitt liv, så är det att måla. Motivet är taget från en berättelse ur Bibeln och det är vanligt att konstnärer på 1600-talet använder Bibeln som inspiration. Men just den här tavlan kommer folk i efterhand snarare att förknippa med övergreppet som Artemisia blivit utsatt för. Att det hat och obehag hon känner inför Agostino och vad han gjort mot henne vill hon också få ut på målarduken. Rätten kommer till slut fram till att Artemisias historia är trovärdig. Agostino Tassi är skyldig och han döms till att hålla sig borta från Rom i 5 år. Artemisia lämnar också Rom. Hon har ingen lust att stanna kvar. Hon vill börja om på nytt, på en ny plats. Och hennes pappa vill hjälpa henne och skriver ett brev.
Denna flicka, som det behagade Gud, har blivit utbildad i måleriets konst. För hon utför nu sådana verk som de ledande mästarna i yrket inte ens når upp till.
Brevet skickar han till den mäktiga Medici-familjen som härskar i området kring Florens. Och vår huvudperson beger sig dit. Och Florens är precis som Rom en viktig stad för konst och arkitektur. Även om hennes pappa har hjälpt henne på traven så vet vår huvudperson att om hon lyckas etablera sig i Florens fina cirklar så är det helt upp till henne och hennes konstnärliga begåvning. Vissa skulle kanske tveka, men Artemisia kommer att ge allt. Och runt 1615 tar det fart på riktigt.
Den här dagen, den 19 juli 1616, kommer jag aldrig att glömma. Jag har, som första kvinna, valts in i den florentinska konstakademin. Bara 23 år gammal är jag en erkänd konstnär och florentinsk medborgare som folket här respekterar och tycker om.
Allt verkar toppen. Men både karriären och familjelivet kommer att gå sönder. Artemisia och hennes man gör av med mer pengar än vad familjen med de små barnen har. Det är sorgligt och jobbigt på alla sätt och vis. Och till slut ser de ingen annan utväg än att ge sig av. De flyttar först till Artemisias hemstad, Rom. Artemisia är tillbaka som en 27-årig konstnär med en blomstrande karriär. Redo att visa sin hemstad vad hon går för. Men medan Artemisia får sin karriär på fötter i Rom går det ut för med äktenskapet och hon och hennes man skiljs åt och Artemisia och hennes dotter flyttar vidare till staden Neapel. Hon trivs i stan som med sina 300 000 invånare är en av Europas största. Som alltid letar hon ivrigt efter fler flotta uppdragsgivare, skickar brev och tavlor för att sälja in sig och sin konst till ledare och kungar över halva Europa. Och snart får hon napp från någon långt hemifrån. 1638 är det dags att packa väskan igen. Hennes namn och tavlor har däremot rest i förväg, rakt in i det engelska kungahuset, där Karl den första sitter på tronen. När ett inbördeskrig bryter ut i England så både störtas och avrättas kungen. För sista gången packar Artemisia sin resväska och flyttar tillbaka till Neapel. Ja, det är en dramatisk och brutal tid som Artemisia lever i. Precis som hennes eget liv har varit. För slutet närmar sig för vår huvudperson. Vad vi vet så fortsätter Artemisia Gentileschi att måla så länge hon lever. Men vi vet inte säkert. Spåren av henne försvinner under 1650-talet. Och någonstans då dör hon, runt 60 år gammal. Artemisia Gentileschi går till historien som en ambitiös, envis och extremt talangfull konstnär. Hon tvingades gå igenom både övergrepp och förödande sorger. Men i livets både mörka och ljusa perioder hade hon konsten vid sin sida. Motiven hon målade var inte alls ovanliga för hennes tid. Många konstnärer skildrade samma scener. Men när hennes konstnärskap tolkas i vår tid tycker sig många se Artemisias eget liv skymta mellan penseldragen. Vad Artemisia själv tänker om den tolkningen kommer vi aldrig få reda på. Men trots att det finns så få spår efter henne så är Artemisia Gentileschis konstnärsliv evigt levande.
Du har lyssnat på Historierummet i Barnradion. Om du vill prata med någon om övergrepp eller om du tvingats göra saker som inte känns okej eller tveksamma så kan du kontakta BRIS, Barnens rätt i samhället. Du hittar deras chatt och andra kontaktuppgifter på deras hemsida, bris.se. Programmet gjordes av Navid Bavi, Jennifer Castis, Daniel Högberg, Stina Tyrell Sämgård och Klara Fridén. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest intressanta personer? Sök på Historierummet i Sveriges Radios app. Historierummet görs av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.